Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej Anders,
tjena Frita.
Det är stora nyheter.
Ja.
Vi har ju fått klart med en gästartist den 3 oktober.
Ja, en bra jävel.
Ja, på vår live, 4 meter live kväll där vi ska köra podd och stand-up så kommer komikern och rasisten Albin Olsson.
Ja.
Han blev, han var lite svårövertalad, men sen svarade han till slut, ja fy fan jävla vad kul det här ska bli. Så, eller svarade han direkt. Så att han var inte så svårövertalad. Nej. Men jag blev väldigt glad ändå. Jag tycker att Albin är... Det finns ju några personer som är både genuint roliga och väldigt härliga att vara med. Och Albin är ju en av dem.
Ja. Han är också en person där hans scenpersona är... så här, när man träffar honom privat så är han sitt scenpersona, fast också väldigt snäll och trevlig.
Mm.
Det är så här, alla människor har inte hut och hyfs i den här branschen. Albin Olsson är hut och hyfs.
Mm. Och det har han lärt sig av sin farsa som tog fram livremmen och smaskade till honom. Har han lärt sig av att åka ut med båten i novemberkylan och fiska utan vantar. Så, men det är bra. Ja. Livets hårda skola kan man säga. Ja. Men formalien kring det här då är ju att man går in på oslipat.com, där finns det en biljettlänk, eller man kan gå in direkt på biletto.se och söka på 4 meter live. Det kostar sjukt billigt, 60 kronor bara. Mm. Och är man Patreon till 4 meter, då går man gratis. Och hur blir man Patreon?
Ja, då går man in på en webbsida som heter patreon.com/4meter. Och sen så går man in och så klickar man i ett lämpligt belopp och så har man tur så får man ett glatt hälsningsmeddelande från någon av oss som tackar och hälsar välkommen ombord.
Ja, vad härligt.
Ja, och välkommen till Bondenbaren.
Och då svarar de, tack för insläpp.
Ja, de kan svara lite olika grejer.
Du, nu har vi klarat av formalien.
Ja.
Nu ska vi rulla igång den här podden. Alltså det den egentligen handlar om. Det vill säga ditt själsliga liv och mitt själsliga liv. Mm. Och våra gemensamma vedermödor i det som kallas för livet. Lite sådär populärt kulturellt.
Ja. Livet, hur är livet? Peter?
Jo, men det är bra. Mm. Det är bra.
Jag har ett dåligt svar på frågan.
Jag kom tillbaka från ett gigantiskt kantarelläventyr i Värmland.
Va?
Var på kräftskiva i Värmland och sen några dagar på ett torp. Ett sånt här klassiskt torp utan varmvatten. Men där vi traskade runt iklädda stövlar i olika Värmlandsskogar och hittade Karl Johansson på kantareller. Så det är ju någon slags episk familjelycka kan man säga.
Det där är så jävla...
Kärnfamilj plus svamp lika med kanon!
Alltså det är bara så här, stuga i Värmland, gummistövlar, plocka svamp. Det skulle också kunna vara en novell av Sture Dahlström. Känner jag. Det bor ett mörker där.
Ja, men i Sture Dahlström...
En Inger Alvén-roman.
Men Sture Dahlström, men då tänker jag att men då måste det hända, då måste det komma en brasiliansk jonglör till torpet och erbjuder sina tjänster och så snart blir han då amoröst så här, intresserad av frun i förhållandet och de rymmer iväg på hans lastbil in till något kondis i Arvika och funderar hur de ska fortsätta sitt liv.
Medan mannen, du då alltså, hoppar i gummistövlarna och springer gråtan ut i skogen och hittar sjukt mycket kantareller.
Ja.
Så det blir som en, liksom en,
måste jag säga, en win-win.
Så att efter helgen så har båda haft det bra kan man säga. Hon har fått ligga med en brasiliansk jonglör och du har hettat så mycket kantareller så att Instagram räcker inte till. Ja,
hur många kantareller ska man hitta för att det inte gör någonting om ens fru är otrogen?
Ja, men det är nog en del, tror jag. Det beror ju lite på vad man har för relation
till. Pratar vi ett lastbilsflak eller pratar vi liksom en liten kasse?
Nej, en kasse för lite.
En kasse för lite.
Alltså att fylla ett... Du vet, tänk det här, det är en innebandyturnering.
Mm.
Och så har du det som kallas för sekretariatet. Mm. Han sitter vid ett långt bord.
Ja.
Med, där sitter unga innebandy.
Ja, jag är helt med på referensen innebandysekretariat.
Fylla det sekretariatsbordet ungefär 30 cm upp med kantarell. Där tror jag, där tror jag någonstans. Ja. Där går gränsen för om och så säga visaren tippar över på positiva upplevelser av helgen. Ja, nu låg hon med en brasiliansk och det var hemskt, men det vägdes ändå upp att jag hittade fruktansvärt. Jag hittade 18 kubik kantarell.
Det är roligt att sälja på Blocket. 18 kubik kantarell säljas. Vet du, jag, på grund av fel plock.
på grund av PGA kunde inte sluta. Ja, men jag har ju aldrig hittat kantareller i skogen.
Nej, så?
Nej, är det så
att du inte riktigt har försökt?
Jag har försökt. Du, vi gjorde en tur ut till Tyresö nationalpark, jag och frugan. Vi hade hört av en granne att det finns så mycket kantareller, det är bara att gå ut, man kan inte sluta. Du har snart ihop ett sekretariatbord i din bandeturnering.
Men är kantareller som enhörningar för dig?
Ja, men det är som det är en hoax. Det är som chemtrails, det är så flat earth society nivå. Alltså jag tror inte att det finns kantareller som växer i skogen. Jag tror så här, kantareller odlas i bergrum.
Mm.
Och sen så finns det vissa personer som har fått i uppgift att sprida rykten om kantareller, som du till exempel, som kommer tillbaka och drar sjuka historier om kantareller, för att vi andra ska fokusera på att hitta kantareller istället för att se det som händer egentligen.
Mm.
Det vill säga att Clintons tar över.
Ja, precis. Kantareller är någonting som har att göra med Illuminati och Gävle moskén.
Ja, men alltså jag träffade på en granne som du vet så här svettigt berättade om hur mycket kantareller han hade hittat i Tyresö nationalpark och talade om exakt hur du skulle åka. Mm. Vilket gjorde att vi utrustade oss med flera stora papppåsar och bara kastade sig i bilen och åkte ut och sprang ut i skogen. Och Mimmi var så här, du kan väl kolla från bilen om du ser några kantareller, så stannar vi. För vi trodde att det var så mycket kantareller. Så stannade vi till slut och gick in jättelångt in i skogen. Hittade inte en enda kantarell. Och då började de här tankarna ta form. Är det här en komplott?
Men har inte Mimmi heller hittat kantarell?
Nej, hon verkar inte heller, eller hon har väl det.
Mm.
Men hon kan också vara en del i komplotten. Men jag har aldrig hittat kantareller.
Men har du plockat någon mer gång än den gången då?
Jag har ju plockat svamp. Jag har hittat trattkantareller till exempel. I sjuka mängder.
Mm. Trattisar.
Ja, trattisar. Mm. Och svart trumpetsvamp. Mm. Aldrig hittat. Jag har kanske hittat en eller annan kantarell.
Svart trumpetsvamp. Brons. Trattisar. Silver.
Ja, kantarell.
Guld.
Ja. Mm. Så att jag gick verkligen och tänkte så här. Det var inga mörka tankar, för att jag hade det väldigt bra där i skogen. Det var bra ändå liksom. Men jag bara kände så här, är det så att någon vill att man ska gå längt efter kantareller istället för att se det som egentligen händer i samhället?
Ett tips till dig.
Mm.
Gå till Hötorget innan stängning.
Mm.
Står gubbarna där. Mm. Kantarell, kantarell, billig kantarell. Mm.
Vad tror du att de kantarellerna kommer ifrån det?
Holland.
Mm. Jag tror att de kommer från ett bergrum.
Mm.
Där små asiater odlar dem. Mm. Och
är det någon gammal fästning i Boden eller sådär?
Ja, kanske.
De har gjort om.
Alla de här gamla försvarsbastionerna på Gotland, i dem. Det är där under där odlas kantareller.
Där går thailändare.
Men just kantareller också. För jag hittar, jag fattar inte.
Nej.
Alltså det här, det var som en gul matta. Alltså jag lyfte på en granruska och där under var det bara lös gul. Det har aldrig hänt.
Nej.
Och jag går fortfarande runt med en inre dröm. Så jag går och lyfter på en jävla granruska. Där hittar man ju annat så här. Typ något gammalt käkben från en rådjur. Eller någon burk, så här faxeburk.
Ja, enorma mängder spillning. Skogspår, vad som helst.
Ja, exakt.
Men det ironiska är ju att du har en riktig kantarellgubbe-look.
Har jag det?
Ja, du ser ut verkligen som en sån kille som har ett svampställe. Och, alltså, men du har ju åldern inne och liksom skägget, och det finns något myskantarelligt över dig. Du är herr kantarell. Ja.
Tänk att den herr kantarell är som kantarellskeptiker.
Ja, precis. Men så är det ju ofta.
Alltså närmast kantarellförnekare.
Ja, precis. Det kan ju vara som i vissa böcker och filmer att det är någon som hatar homosexuella och visar sig vara homosexuell själv. Det var en haltande liknelse.
Ja, det är en jättekonstig liknelse.
Det var någonting med att någon någonting fast inte var någonting.
Nej, det är inte så att jag hatar homosexuella. Jag hävdar att det finns inga homosexuella.
Nej.
Det är bara något som Hillary Clinton har hittat på för att jag ska liksom rikta blicken åt fel håll.
Ja,
det är hela Pride-tåget, det är bara en stor jävla komplott.
Ja, du har aldrig hittat en bög i skogen.
Kantarellbögen. Alltså, han är både gravt homosexuell och har ett kantarellställe.
Men det jag tänkte, Grötbögen, var inte det en tv-film av, vem var det, Stig Larsson?
Stig Larsson.
Ja. Men han skrev några riktigt, riktigt saftiga grejer. VD är ju fantastiskt pjäs också. Ja. Sen började han prata om PO-världen och sådär. Och då var det så att etablissemanget kanske tappade sugen lite grann.
Ja, det var lite som att vissa saker kan man hålla för sig själv. Mm. Vissa så att säga, slutsatser man har dragit kan funka bättre i huvudet än i Malou efter 10.
Eller hur?
Han satt så för Malou efter 10.
Eller funka bättre med sin superpolare på Rosa Drömmar på Lilla Essingen. Men du, sen en annan grej som har hänt. Mm. Bosse har börjat på fotbollsskola.
Har han?
Ja, visst. Oh. Knattefotboll.
Fan, vad kul.
Norrtulls BK. MBK.
Du bara jobbade som fan för att det inte skulle bli Hammarby.
Ja, men det är skönt att få, alltså, det finns ju en hel del roliga kvartersklubbar. Det skulle kunna vara Reimers också.
Ja.
Men han har en kompis som bor i Vasastan. Så då hittar vi den här fotbollsskolan då, som är på Norra Reals BP eller något sånt där. Men då var det, vi åkte vi dit och det är en fin konstgräsmatta och kidsen var där och jag och då den här Bosses kompis föräldrar var där också och alla satt i ring och Marcel som deras tränare slash ledare heter då, han var supermysig och hej välkomna, det är 3, 3,5, 4-åringar så en liten knattehög så. Och alla satte sig och sa, ja men vad kul, nu ska vi latcha fotboll och kan du inte berätta liksom vad den heter och någonting som har hänt i sommar. Och det första som hände är att Bosse så här räcker upp handen och så här, min pappa bankar mig här. Pekar på ett sår han har barmen. Och Marcel bara, ja absolut. Vad heter du då? Bosse, så här. Men min pappa, han har bankat mig här.
Var det misstag du bankade honom eller?
Nej, jag har inte bankat honom.
Vad menar han då?
Ja, det var fantasi.
Han bara tänkte så här,
det här blir bra poddmaterial.
Ja, tänkte han.
Det som var skönt var att det var att kompisens föräldrar var där. Mm. För då kunde man ju skratta lite med dem. Mm. För de visste ju att jag inte öppet hade slagit min son.
Nej, det visste de, men ingen annan visste. Nej. Marcel visste inte det.
Nej, Marcel hanterade det bra tycker jag. Ja. Men det är ju...
Bröt du då? App, Bosse, det har väl inte hänt?
Nej, men jag sa väl någonting. Jag skrattade lite och sa, men du Bosse, du... Så här, du någonting sa jag. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. Men grejen är att vad man än gör så blir det fel. Om man försöker hindra honom och säger det. Om man går fram och säger till på skarpen, då blir det fel. Om man skrattar, då kan det också uppfattas som att man försöker släta över det. Mm. Det finns ju inget rätt att göra. Mer än att kanske inte göra någonting. Eller bara vara spela cool. Men det är inte så lätt liksom.
Nej.
Men man får ju få respekt för dem som är lite dömda för saker. För att deras barn har hittat på. Det är hemskt med barnmisshandel och sexuella övergrepp. Men det är också hemskt med barn som hittar på.
Ja. Men det är väl samma sak där, att Bosse inte är medveten om effekten av hans ord. Utan han bara, det kommer upp något i huvudet på honom och banka kan betyda någonting annat. Ja. Liksom. Det kan betyda att sätta plåster på. Eller liksom. Han är ju knappt, han är 3,5, 3 år.
Liksom. Ja, fast det kan inte betyda att sätta plåster.
Ja. Nej, men klappa.
Tydlig anklagelse.
De pussade mig där. Det var ömt där på armen.
Ja.
Länge.
Ja. Ja, det
gick upptäcksfärd.
Men grejen är att fundera på, är det här någonting man kan göra stända på? Men så kommer jag på, nej. För grejen är att jag vet att Hasse Brontén och Ankan har, de har två väldigt roliga rutiner. Mm. Hasse har någon sån här brorsbarn som de badar i badkaret och sen så... Vad är det liksom en kul klo på deras lilla roliga historia där han berättar vad de har gjort och så. Samma sak med Ankan honom, att det springer bara, hans döttrar har springmask och sen så de kommer bara fram och man lyser med en ficklampa i rumpan för de liksom är ljuskänsliga och så berättar hans dotter då, sen då i skolan en dag så att min pappa lyser så här, smyger in och lyser mig i rumpan med ficklampa och så. Då blir det ju kul. Men om man bara så här, jag var på fotboll och min grabb anklagade mig för misshandel.
Han sa, han bankade mig på armen.
Ja, det gjorde jag inte. Ja, hörni, vad tokigt.
Fan, den där banka på armrutinen får jag jobba lite. Får jag försöka hitta någonting på.
Det är knappt att det funkar i podd.
Ja, nej, men det är faktiskt på riktigt. Det är ditt huvud så är det roligt därför att du vet att du inte har slagit Bosse. Det blir jobbigare om Bosse nästa vecka säger så här. Jag pappa hade inte bankat mig på armen. Och det vet jag för att efteråt när jag kom hem från träning då piskade han mig på kinden. Och sa att han inte hade bankat mig på armen.
Ja, det är en ännu konstigare exempel på oskyldigt anklagad. Det var en man i Västervik som blev anklagad för att ha mördat sin fru.
Ja, jag hörde
och det visade sig att det var en älg.
Ja.
Men det är, liksom, man tänker så här, man ska inte ha fördomar om landsortspoliser. Men alltså 1,5 år fick han sitta innan de kom fram till... Det var en älg.
Bara så han fick inte sitta i 1,5 år. Han fick sitta i 2 veckor.
Exakt, men han var misstänkt 1,5 år. Ja. Ja. Men där kan man ju tänka sig att så här, det, ja, men det var ju enligt reportaget i alla fall, så var det faktiskt fortfarande så här, grannar till honom som trodde att han hade gjort det.
Ja.
Och det säger en del om grannar i Västervik också.
Men det var också någonting skumt med den där artikeln, att han hade hittat sin fru ihjäld, sparkad av en älg, att han hade uppträtt så lugnt.
Ja.
Och det var säkert chocken. Men man måste ju försöka se det från polisens perspektiv.
Mm.
Alltså det är klart att de inte kan bara så här låta honom vara.
Nej, men så är det ju.
Men
så
sen det. Så var det mycket med hur de hade hanterat det, att de typ hade klampat in och de hade inte bett om, liksom, de hade inte tagit hand om honom efteråt. Och de hade också skickat kroppen av misstag tillbaka till Västervik, fast de var skriven i Stockholm. Så fick han själv bekosta transporten av sin döda fru upp till Stockholm. Ja. Alltså de behandlade honom jävligt illa.
Ja.
Så hemskt också att det skulle runt en älg i skogen med liksom blod på klövarna på något sätt.
Så här. Men så här, med blod på sina klövar i dubbelmärkelse.
Ja, verkligen. Ja.
Och tänk liksom, den ångesten den älgen måste ha känt.
Ja, det hemska är att den gjorde nog inte det, utan den kände bara att okej, okay, jag fick ju med det där.
Och, så. Ja. Och det är precis det som gör att jag äter älg utan att vara ledsen.
Ja, verkligen.
Fan, det har varit de ska fan ha det.
Ja, det är obehagliga
jävlar. Skjut dem jävlarna.
Skjut dem.
Det är skönt att kunna säga det om en folkgrupp.
Älgarna, skjut dem.
Folkgruppen älgar.
Älgar,
ja.
Men det hemskt är där deras modus operandi också.
Älgarna.
Att de springer fram och daskar till med framklöven. För det är liksom, det ser inte så ballt ut.
Mm.
Alltså hur de liksom höjer klöven och trycker ner den så här.
Men det är som när, liksom, så här, när så här, lite fega personer fäktas med lite slappa
handleder. Men det är bara sån jävla, det är som 8000 kilos tryck på klöven när den kommer ner.
Ja.
Så den kan ju, den krossar ju en människa på en spark.
Mm.
Sådär. Men det ser töntigt ut, så det blir inte coolt.
Nej. Så du sätter på Ben Hill-musik på det.
Ja, exakt. fan, Sigrid, var en hund, sprang in en hästhage i somras och började kaxa mot hästarna. Och till slut så kom det 2 hästar springande och gjorde exakt samma rörelse mot henne. Och vi bara, ja, nu dör hon. Och det var jävligt läskigt så här, hur de liksom höjde klövarna eller sina hovar och tryckte ner dem precis bredvid henne. Till slut så kom hon ut och sprang upp i Mimis famn och bara helt darrig så här. Men det var jävligt läskigt.
Ja, men det är ju en riktig så här ångestupplevelse.
Ja. Ja, men vad ska man säga om det här som Bosse säger?
Nej,
jag
någonting.
Hoppas inte att du inte känner att jag sitter och tror att han har rätt.
Nej,
det är en risk man tar när man skickar ut sitt barn i så att säga.
Det är en risk man tar när man skickar ut sitt barn i världen, att det kan anklaga en för att vara en våldsam person. Nej, men det har inte fått några konsekvenser. Jag har ju kontaktat en advokat om ifall att...
Har Bosse också en advokat? Så du och Bosse kommunicerar nu bara via era advokater?
Exakt, ja. Men hans, det är roliga är att båda hans gudmödrar är advokater.
Ja.
Ja.
Oh, jävlar.
Ja. Så att han, det där med att folk ska lawyer up. Det hade han från dag 1, kanske. Så här, och han liksom så här, min advokat pratar med din, vad var det, hade du någon biträdande jurist eller så där, för jag har ju 2 advokater som är med i advokatsamfundet som är riktiga advokater men du har någon jurkand bara eller? Jag hade inte råd med något annat. Nej, för att jag har ju 2 advokater.
Så att din gudmor är advokat, mina gudmödrar är advokat. Det säger lite om eran liksom eran tillit i samhället, att ni så här, vad behöver vår son för som stöd, någon snäll person eller någon. 2 advokater. Ska han ha. Det här tjuvsamhället.
Eller om Ida så här, redan från början tänkte att, så här, att Bosse behöver nog så här, 2 advokater om den här Fritte som jag ska få barn med, om det skulle vara, om han är inte riktigt där den jag tror att han är. Hans gudfar är ju forskare.
Ja.
Så det är lite roligare.
Vad forskar han i?
KTH, samhällsplanering.
Ja. Så en samhällsplanerare och 2 advokater omger det här lilla barnet.
Ja.
Ja. Det här glada barnet med långt hår som spelar i Norrtulls FF.
Ja, SK.
SK.
Ja. NSK, de har ju svarta tröjor, vilket är ju lite deprimerande. Mm. Men alltså, det är bara att svälja att det lag som ens barn kommer spela i kommer ha en annan tröjfärg än det lag man själv gillar.
Det är ett problem du har om du inte flyttar till Malmö. Att du kommer aldrig kunna få honom att spela Malmö FF.
Nej, men grejen är, även om jag flyttar till Malmö så kommer han liksom antagligen spela då i Limman Bunkerflo eller i Håkanstorp eller Kirseberg eller något annat sånt där lag. för att alla får inte spela i Malmö.
Nej.
Och det är, jag tror ju mycket om min son. Men jag tror ju inte att han kommer bli fotbollsproffs.
Det vet man inte.
Nej, men jag tror inte det.
Nej.
Alltså vissa treåringar ser man ju att de har boll i sig. Alltså, jag säger inte att han inte har det, men man får ju någon slags känsla mot det.
Jo.
Eller när dina barn var små, liksom, fick du inte någon slags känsla? Är det här en person som är bra med boll eller inte bra med boll?
Jo, men det är, jag vet inte, när de är 3 år, de är så små. De är ju, hjärnan är ju så långt ifrån färdigutvecklade.
Mm.
Det är klart att vissa ungar har bollsinne från dag ett. Mm.
Men så, Messi var ju nog bra som 3-åring, tror
ja,
du,
ja, han kunde nog liksom och chippa ner båda en hink på 25 meters håll. Hela liksom den där lilla argentinska byn stod och filmade med sina DV-kameror. Det kan bli stort i framtiden.
Ja.
Har du hört att Messi skulle gifta sig, så bjöd han in hela Barcelona. Och han kommer från en by utanför Buenos Aires som är så fruktansvärt kriminell och livsfarlig, så att securityn på det bröllopet var dubbelt så många som bröllopsgäster.
Det är roligt.
Ja. Alltså Luis Suarez var där,
ja,
och Neymar var där. De är värda hur mycket som helst. Och det är bara så här, du vet, en sån stad, du går inte ut. Om du går ut så blir du uppsprättad.
Ja, liksom. Low life gangster. Ja,
där hade Messi sitt
bröllop. Men han kunde ju också valt att ha bröllopet någon annanstans.
Ja, men han ville ju flytta hem det till liksom sin mammas gata. Men bara att hans mammas gata är Gothams utkanter. Hans mammas gata är så här, där kan bara Batman styra upp. Ja.
Men det måste ju vara lite deppigt att komma från sån ställe och ha kommit så långt, för att vetskapen att det kanske inte ens är så att man kan liksom sätta sig på torget och bara hänga.
Nej.
För att man är så pass mycket större och man är på en annan plats i livet och är värd mest i hela världen av alla människor kanske. Man kanske är värd så här topp 100 i världen, den som är värd mest pengar.
Du menar att han, även om de älskar honom, så är också det monetära värdet så stort så att de kan inte undgå att trycka in honom i en van och kräva lösensumma.
Nej, men det är väl både och. Jag tänker väl att om Zlatan skulle komma tillbaka till Rosengård, det skulle inte hända någonting. Dels för att det är inte så farligt i Rosengård.
Nej.
Det är inte så att folk blir uppsprättade där bara för att de har pengar. Utan det är ju ganska lugnt i Rosengård generellt sett. Men så att det är väl klart att vissa sådana här tuffa, så kallade tuffa områden vårdar såklart sina söner och döttrar även när de har flyttat därifrån. Så det kanske går, men jag tänker att det blir någon slags effekt där ändå.
Ja, jag håller verkligen med. Det finns en tragik i att inte kunna göra det som liksom allting ändå handlar om.
Mm.
Att komma tillbaka till mammas gata och hänga med boysen som du spelade fotboll med när du var liten för att man är värd för mycket pengar.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mimis brorsa jobbade på 90-talet tillsammans med Christian Falk, alltså musikproducenten Christian Falk, och de två hade på gång ett samarbete med Sean Combs, alltså som då kallades för Puff Daddy och sen P. Diddy. Ja. Och då hade de möten med honom och flög sig över till New York och liksom satt med honom och diskuterade eventuella framtida samarbeten och sådär. Och det här var innan Puff Daddy var så stor som han sen blev. För sen så 5 år senare så var han störst i hiphopvärlden, alltså runt 99-2000. Och nu har han ju liksom, nu är någonting annat.
Mm.
Men i alla fall så var han där 92 kanske och hängde med honom. Och sen så träffade han honom 7-8 år senare. Och då så hade man gått fram till honom och sagt, tja, vad kul!
Mm.
Och då hade Puff Daddy varit så att jag vet att vi två känner varandra, vi har typ käkat middag ihop, vi har festat ihop, vi har allt där ihop, men jag kan inte prata med dig nu. För att jag är värd för mycket pengar. Och du är potentiellt livsfarlig för mig. För det handlar om att han skulle kunna bli utpressad om något händer. Så han kan bara, han kan, eller stämd för någonting. Han kan bara socialisera med folk som han absolut litar på som en helt utvalda. Mm. Just därför att han begår sina enorma risker genom att liksom bara liksom interagera med människor utanför den här sfären.
Men det är ju det är inte sant.
Nej, men det var det som han hade.
Ja, eller jag menar, det är ju någonting i hans huvud. Eller så.
Ja, ja. Men
det är hans personlighet eller hans
huvud. Ja, men det kan ju också vara ett riskbeteende. En idé om ett riskbeteende. Mm, mm. Men som handlar om att jag är så stor. Och sen också tror
men
jag...
Men det är väl liksom någon slags megalomani-tanke också.
Ja, kanske. Men det kanske också är businessen i USA liksom, som är så stor. Men det kan också handla om att han inte vill att hans varumärke ska sjunka ner och att det står någon svensk soulproducent och snackar och high-five om honom. Vem är det? Mm. Är det Kanye West? Nej, det är Fabian Thorsson. Okej, men ta bort honom.
Ja, ja.
Det här är inte bra för hans
aktier. Liksom. Nej, men det är klart att det följer ju liksom formen för hur man tror att amerikanska kändisar är.
Ja,
i alla fall stora delar av den här artisteliten. Att man tänker att de är så här töntiga och självupptagna. Så.
Ja.
Men det är ju det som, det är därför det är härligt när det finns så här, att man ser undantagen. Alltså som Bill Murray till exempel. Ja. Han verkar vara, eller han kanske är ett ärsle, men det verkar i alla fall som att han gör grejer för att han tycker det är kul.
Ja.
Att han kan gå fram till dem på en restaurang och så här, ta en pommes frites och bara så här, ingen kommer tro dig. Alltså, sådana grejer.
Att han jobbar med att han är Bill Murray, går fram till någon och tar en pommes frites från hennes tallrik.
Ja, och säger, ingen kommer tro dig.
Ja.
men, och det är kanske en skröna, men det är ingen rök utan eld, tänker jag. Men alltså, man får ju liksom ändå känslan av att vissa kändisar hanterar sitt kändiskap och vissa gör det inte. Mm. Eller inte så snyggt.
Mm.
Och det beror väl delvis på vad man har för människor runt omkring sig, men delvis beroende på vilken typ av människa man är. Mm. Om man är en, jag ska inte säga att det finns goda och onda, men om man är en person som, ja, men som är utåtriktad och ser till andra och är empatisk, så tror jag man, ja, men blir en bättre kändis än om man då är lite, ja, men misstänksam och missundsam och har dessutom så här, ja, men lite lätt personlighetsstör då.
Mm.
Ja, lite storhetsvansinne eller ja, någon sån störning liksom.
Men det kan ju handla också om vad liksom allting runt omkring gör med en. Även om du går in i det här som en skön typ, så kan det vara så att det finns en nästan en mytbildning runt en person som liknar den runt brittiska kungahuset liksom, att man ska vi måste göra på ett speciellt sätt för att de här människorna ska verka gudalika.
Mm.
Vi kan inte låta folk, vem som helst, dricka te med engelska drottningen, för då är hon inte gudalik. Eller vi måste ha den här vördnaden därför att annars är hon inte gudalik.
Nej, men sen finns det ju ändå liksom, om man tar det svenska kungahuset, så tycker man att Victoria verkar väl liksom skönare än Madeleine, och det är liksom, det är ju av en anledning.
Ja, ja.
De är olika personer som har olika förutsättningar att hantera det här. Det kungalika.
Ja.
Och sen är det inte säkert att det är så. Jag har inte träffat varken Vickan eller Madde.
Nej.
In person.
Visst har man en liten dröm om att få träffa Vickan eller Madde och få deras godkännande?
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att träffa Victoria, Daniel. Bara sitta och snacka lite, käka middag.
Ja. Det får vi se om de tycker att det är värt det hacket i deras liksom PR-mässiga.
Madde, Chris och Neil skulle jag inte köpa en middag för
jo,
pengar.
Jo, det skulle vara skitspännande att hänga med dem. Chris är alltid bakis. Ja. Jag tror han är skön. Han är alltid så här, du vet, som så där god som det är en söndag när du har haft en riktigt bra fylla, så är det så här spirituell och skön och avslappnad. Mm. Ingenting betyder något.
Nej, men jag tycker med C-typen, jag tycker han verkar riktigt douchig. Alltså.
Ja.
Men det är ju,
CP och Sofia då?
Jo, men de verkar också mysiga, tycker jag. Men, ja, men kanske ändå Daniel Vickan.
Ja, jag är nog team CP Sofia.
Mm.
Alltså jag följer ju dem på Instagram.
De också för att du tycker att det är så kul att säga CP, eller hur?
Nej, men det är bara en förenkling. En förkortning.
Ja.
Men de verkar så jävla goda och trevliga.
CF blir det egentligen. CF, Carl Philip.
Ja, men CFE. Det är... Ja, okej. CPH Sofia.
Ja.
Ja. Nej, men de verkar så genomgoda. Ja, men kastas in i olika sammanhang som inte kan ha en chans att förstå. Plötsligt ser man en bild på Sofia som står omgiven av 12 personer med Downs syndrom och bara så här ler och ser förstående ut. Ja, liksom. Ja. Samtidigt som man vet att flera av dem har pruttat just och bara vill veta. Ja.
Ja.
Mm. Så att, men tillbaka till liksom amerikanska superkändisar, så tror jag att det finns liksom ett idé i karaktärs eller i varumärkesbygge. Om man ska dra en anekdot till angående amerikanska hiphoppare, så var det så att jag jobbade som studieman på ett tv-program som heter Toppen på ZTV.
Såklart.
98 tror jag det var. Och där ingick att vara publikuppvärmare. Vilket var väldigt roligt. Det var första gången jag fick en känsla för att stå på scen och bara improvisera.
Vad gjorde du då?
Nej, jag försökte få igång publiken på olika sätt och få dem att applådera och skratta. Sen så ofta var det var en stor inspelningsplats som man skulle flytta runt folk. Liksom, så att det hela tiden känns som att det var mycket folk. Det handlade om att få dem glada och uppåt och sen berätta vilka som skulle vara med och sådär. Mm. Men sen så var det en väldigt stor del att hålla koll på de som skulle vara med, att de stod på rätt ställe för att det var kameror där och där. Och då var det han, den tredje killen i Fugees. Alltså det var ju Wycliffe Jean. Lauren Hill och sen killen som heter Press.
Mm.
Och han var med här. Och han var ju liksom the shit då i det här programmet. Och då minns jag att han var otroligt ödmjuk och skön. Men så sa studiemannen till mig under kamerarepet att skulle kunna fråga om Press kan bara ta 2 steg längre fram på scenen för att han missar ljuset. Och då så sa jag, excuse me, Mr. Press, can you just take... Och då kom det en security kille. No, you can't talk to him. You can't talk to him, you have to talk... så sa jag till den här security... No, you can't talk to me either. Talk to him. Så vi kan prata med Press svenska representant från skivbolaget Warner, som sen gick till den här amerikanska representanten som sen inte pratade med Press. Så skulle det gå till.
Men tyckte du att det var så här, men så här är det, eller tyckte du det var så här outsägligt töntigt?
Outsägligt töntigt. Ja. För det roliga var att Press hade hört vad jag sa, så han hade liksom redan ställt sig på pricken för att få ljus.
Ja. Men då är man ju antingen det finns ju två, antingen så gillar man det. Eller som är man så jag-svag att man inte att man inte klarar av att säga att, men liksom, vet ni vad, du, jag behöver inte dig.
Och fan, vad ska man göra? Det är en tv-inspelning. Liksom. Det handlar om att få
press. Nej, jag menar mer i hans liv. Ah. Alltså, så är det ju, antingen är han jag-svag, som så här, den världens jag-svagaste människa, eller så gillar han ju att vara den personen.
Att press är så jag-svag.
Ja. Alltså jag pratar inte om dig.
Ah, ja. Nej, men det tror jag inte att han har bestämt att det ska vara så här. Och det är snarare att han är jag-svag.
Ja, exakt.
Att han fattar att okej, du var med i ett band som heter Fugees. Ni var stora för 7 år sedan. Du är på väg tillbaka. Du måste agera som en stjärna. Du måste vara en stjärna. Du kan inte hålla på och bara så här, prata med en jävla 29-årig studioman med dålig frisyr och taskig hållning. Utan du pratar med mig. Ingen annan än mig. Nej. Och vi behandlar dig som en stjärna. Då blir du en stjärna. Mm. Alltså, så jag-svagheten, absolut.
Ja, jag tycker sånt där otroligt fascinerande. Alltså, vem man blir... Alltså när man kommer upp sig i smöret. Det är klart att det, bakom allt det här så döljer det någon slags förakt för det svaga i människan.
Ja.
Det svaga människan, oavsett om man är jag-svag eller om man liksom bländas av sin egen makt.
Ja.
Så tycker jag ju att det är väldigt töntigt. Det finns vissa som kanske tycker det är lite ball med kändisar som har ett litet entourage. Men alltså, återigen, med risk att verka så jävla så här som en tråkig, trött medelklasskille från Knivsta, som jag ju är. Men det finns ju också tråkiga, trötta medelklasskillar från Knivsta som har lite mer förbläst för det. Och som kanske bländas av det lite mer än vad jag gör. Men jag är ju... Och samtidigt så... Alltså, kanske någon säger så här, men det är Jante liksom. Nej, men det har inte alls med det att göra. Alltså, så här, jag har absolut ingen problem med folks framgång.
Nej.
Men det är ju när folk använder framgången på fel sätt som det slår en sträng hos mig på något sätt.
Ja, jag fattar. Men det finns faktiskt en aspekt på det där som gäller för alla utom kungahus. Och det är att den här framgången eller den här positionen, den är inte för alltid.
Nej.
Det är en kort period som du befinner dig på den här, när du är A-kändis. Det kan för vissa vara bara 2 år, för andra kanske 10, för vissa 25. Men alla kommer förr eller senare och försvinna ner från den där. Och så jag tror att det är alla väldigt medvetna om, att det här är inte för alltid. Nu gäller att se till att stretcha ut det här så länge som möjligt. Mm.
Men jag blir lite sugen på att liksom söka upp press och liksom sparka honom på pungen och säga nu, ja, men nu är det ingen kille som går emellan, va?
Nu är det ingen, jävla nu är det... lågt att göra det.
Ja, det är det ju. Det är det såklart. Men, alltså, och, men nu ska vi ju liksom försöka vädra våra innersta känslor i den här podden.
Mm. Mm.
Det är klart att jag kommer inte göra det, men det är ju alltså, det finns ju någonting djupt. Alltså, det är samma sak där. Men om det är någon som har varit där uppe och som är där nere, alltså det är inte så att jag tycker att det är kul att håna Leila Kay, för att det finns ju ingenting i henne som gör att man känner så.
Nej.
Men om press liksom har liksom töntat sig igenom 90-talet på det sättet, då är det klart att det drar i tjuvnypstarmen.
Men tror inte du att press också idag sitter på någon liksom sylta i Atlanta och drar till minnes hur det var för 20 år sedan, att det var helt sjukt och nu så.
Ja, men han kanske har det bra, men det har ju ingenting med mina tankar om press.
Jag tänker att den här grejen som hände i somras med A$AP Rocky också är på något sätt i det här häradet, liksom att Det var fyra eller sex snubbar. Det var ett klassiskt entourage. Det var ju precis den typen av entourage som han hade omkring sig som var runt press.
Mm.
Som har liksom gått fel i Stockholm en natt. Och de har råkat lämna Stureplan och yra upp till Hötorget. Som är så jävla tråkigt.
Dött.
Mm. Det är verkligen som att hamna i liksom Karlstad. Det är fruktansvärt tråkigt. Det händer ingenting. Det här är inte New York City. Liksom. Det är så
man går förbi Lindex. Ja, man går förbi Europen. Ja. Man går förbi Akademibokhandeln.
Ja,
ja. Man går förbi Big Book.
Ja. Man går förbi tre personer som är väg hem från sena bion.
Ja.
Som ska ta tunnelbanan till Hagsätra. Ballar det så blir det inte. Nej. Det finns inga flamboyanta liksom gatukonstnärer som slukar eld eller går runt i klädda i folie. Liksom.
Var det Särgelgatan?
Nej, det var inte Särgelgatan. Det var Kungsgatan, sträckningen från Sveavägen ner mot Drottninggatan. Det var så deppigt. Det är liksom där Stockholm blir aldrig mer så här mellansvensk småstad än där.
Vad sa du på Kungsgatan?
Ja, han var ju på Kungsgatan utanför Kungshallen.
Ja, där ja.
Det är så, och liksom att jag tror att jag tycker inte att någon skugga ska falla över honom, men till exempel så hade det varit enklare för honom att bara stoppa en taxi, hoppa in och åka iväg, men det var som att det är inte så det ska gå till, utan de här killarna som angrep honom, det är de som ska backa. Det är inte vi som ska backa. Vi är liksom, här är en världsstjärna. Det är en av hiphopens absolut största. Han ska inte behöva sätta sin taxi och åka ifrån. Det är ni som ska dra. Nu är de här killarna som är påtända och lite så här cocky och fattar att det är en världsstjärna där. De kom så att situationen kunde bara gå mot en sån här fullständig som urladdning där det slutar med att de får brutala skrubbsår och kanske ett annat revben, okben.
Ja. Min klient känner sig psykiskt instabil efter det som har hänt. Men kanske din klient skulle tänkt på innan din klient tog massa tjack eller vad det nu var, eller GHB. Vad var det här? Vet du vad det var tagit?
Jag vet inte, amfetamin. Jag kan inte knark.
Nej.
Jag kan inte namedroppa knark.
Nej. Jag ska inte säga att jag kan så mycket om det heller.
Nej. Men jag menar, det hamnar ofrånkomligt mot en katastrof.
Uh-huh.
Liksom, när den här typen av stjärnkultur har irrat fel.
Uh-huh.
Och träffar en sån Stockholmstönt. Uh-huh. Som så här, du ska inte tro att du är något.
Nej.
Jo, för det är det hela den här grejen bygger på. Att han ska det. Och vi kan nu inte hoppa på ettans buss som går ner till, utan vi måste se till att du går härifrån. Så är det. Allt annat är otänkbart.
Ja, såklart.
Ja. Jag såg Hasse och Tage-filmen som hade premiär i fredags.
Jaha, hur var den då? Ja.
Jo, den var fin. Den var härlig.
Mm.
Det är som om man älskar Hasse och Tage. Det var bara så här, det var som att gå in i Hasse och Tage-land.
Vem är det som har gjort den?
Jane Magnusson.
Okej.
Okay. Ja. Så det fick mycket privata familjevideos. Och de här, Hasses pappa var ju teknikintresserad. Så han hade köpt en Super 8-kamera redan på 30-talet. Där han kunde liksom producera färgfilm. Så du har färgfilm av Hasse när han är 4-5 år och liksom springer runt i trädgården hemma. Mycket så här roliga anekdoter om att Hasses mamma var tydligen väldigt, väldigt rolig. Och att barnen då, Thomas och Daniel som är med, de pratar om hur farmor, hur kul farmor var hela tiden. Så
här. Vad roligt.
Ja. Men det är också någonting med att sitta och titta på en film om två personer som har betytt så mycket för en. Och det här är ett problem som nästan alla har som är födda 40, 50, 60, 70-tal att man har en väldigt stark relation till Hasse och Tage, och den är väldigt privat. Alltså jag har ju upptäckt dem själv och jag har bestämt mig för vad som är deras storhet, och jag har bestämt mig för att det finns ingen som älskar Hasse och Tage mer än vad jag gör det. Mm. Och sen så presenteras man då inför ett oändligt antal personer som också gör det, också samma bild.
Men det du egentligen hade velat var att du fick sitta i filmen och prata om dina Hasse
och Tage. Och sen så säger folk saker som är bättre än det jag skulle kunna ha sagt om vad Hasse och Tage är. Och jag blir skitprovocerad när Kalle Lind får komma in i deras stuga i Vita Bergsparken och botanisera. För jag känner att det var fan, det är inte han som ska vara där, det är jag som ska vara där och botanisera. Ja.
Men om det är någon som ska vara där så är det väl han också?
Ja.
Alltså,
ja.
Ja. Men du kanske kunde byta ut...
Nej, men
alltså,
byta det är ju ut, inte...
För Schiffert var med.
Ja,
men det var väl en kändisfaktor där, tänker jag.
Ja,
men han hade säkert många bra grejer att säga, men där kände du kanske att du kunde ha sagt någonting också.
Ja, men Schiffert är ju liksom där i egenskap av att han är professor i humor.
Ja.
Men Östnöjen var med, det var mer, där kände jag mer att liksom, de var tvungna att få in en representant för invandrare, komiker.
Ja.
Han sa ingenting av värde.
Nej.
Han sa, de var bra, de sparkade på makten. Okej.
Mm.
Men,
på riktigt! Hasse och Tage! Jag växte upp med dem! Ja, alla har en ös i bakfickan, va?
Inte jag. Jag har inga i bakfickan. Nej. Men sen så var det fint efter filmen också när de ropade upp alla som hade varit med i filmen, så var ju salongen, och sen så var ju både Hatte Furuhagen och Karl-Uno Sjöblom med. Och så reser du när du hör era namn, så stod det två sådana liksom vita fjällbjörkar framför mig, bara två rader framför mig, liksom jättegamla gubbar som satt bredvid varandra. Det är alla gulligt.
Men du gråta?
Ja, lite. Hatte stod väldigt kort, sen satt han sig ner. Karl-Uno stod lite längre. Karl-Uno i båda dem.
Det var någon så här, du vet, någon slags showdown. Någon så här chicken race mellan Hatte Furuhagen och Karl-Uno Sjöblom. Och Hatte bara, jag har så jävla dåliga knäleder.
Undra hur den här A$AP Rocky-grejen hade avflutit, om det var så att det var Hatte Furuhagen och Karl-Uno Sjöblom som hade tagit tjack den kvällen och var ute och kaxade. Vi var faktiskt vän, we were friends with Hasse and Tage. Hatte Furuhagen är dött om A$AP Rock hade svingat honom sådär.
Men om Hatte Furuhagen och Karl-Uno hade lite såhär småtjackade gått fram och liksom såhär varit jobbiga mot A$AP Rock och hans entourage, då tror jag att A$AP Rock hade ringt färdtjänst.
Ja, vi får hoppas det.
Han hade bleknat. Han hade liksom såhär hans ömma hjärta det öppnat sig.
Det hade varit om man hade gjort en slags tidsresa, så hade det varit en stare down mellan A$AP Rockys entourage och hela Mosebacke-monarki som hade så mötts liksom. Det var bara våld. Det handlade bara om liksom, vem var mest duende av de två gängen.
Då hade ju fortfarande A$AP Rocky och entourage vunnit.
Men det fanns
mot ett gäng akademiker, pojkar från Uppsala och Lund.
Ja, men om man har gjort någon slags roast battle.
Ja, då.
Så
då hade det varit jämnt.
Hasse och Hatte hade fått till några riktiga tjottablängare på A$AP och hans gäng. Som de inte hade kunnat resa sig från.
Ingvar Gamlin hade kanske vunnit någon rond mot Rocky.
men jag tyckte också att filmen var liksom så här, den lämnade den ganska tom. Därför att dels att den inte...
Alltså bra.
Jo, den var bra, men den tillförde ingenting till bilden av Hasse och Tage överhuvudtaget. Alltså det adderades ingenting om man är väldigt, väldigt påläst.
Mm.
Och sen kändes det som att den var helt meningslös för den som inte har... Om man inte har en relation till Hasse och Tage innan, så blir den ju fullständigt meningslös.
Men då låter det som att den tillförde inget nytt om man kan någonting om Hasse och Tage, och den var lite meningslös om man inte kan någonting. Det låter inte som en jättebra film.
Nej, men det är ju väldigt mycket som en bras video.
Ja, men jag tänker så här att, det liksom, att en film kan vara välgjord utan att vara bra. Då tänker jag att det här var en välgjord film.
Ja, men det kanske är så att den är bra, men man måste, nu är det ju laddat liksom, eftersom det är en viktig del av mitt liv som berättas om. Eller, och för väldigt många andra också, att alla har suttit med sina jävla Lindemann-boxar den här och kan varenda Lindemann utan till.
Nej, men jag tänker på många av de här dokumentärfilmerna som har kommit, där den filmen om Olof Palme också som blev så prisad. Men jag tyckte den var ju välgjord.
Mm.
Men det är inte så att den berörde mig. Jag har inte tänkt på den sen jag såg den.
Nej.
Det var inte så att den tillförde något nytt. Nej. Eller det kanske den gjorde, men däremot filmen om Björn Afzelius tyckte jag var bra. Den adderade lager till Björn som jag tyckte var, det fanns någonting där. Så att jag skulle ändå liksom, utan att ha sett den, så skulle jag då på din beskrivning hävda att den kanske är mer välgjord än bra.
Ja, du får, jag vill väldigt gärna att du ska se den. Jag tror att du kommer må bra av att se den. Mm. Liksom, den är
men jag gillar inte en välgjord film.
Men alltså det som är med Björn Afzelius-filmen, som jag inte har sett men hört väldigt mycket om, det är att den hittar ju det som alla, den hittar någonting i Björn Afzelius som alla egentligen har sett men valt att bortse ifrån. Mm. Och så lyfter man upp den biten av Björn Afzelius, liksom det mörkret. Mm. Men den här adderar ingenting till bilden. Mm. Och till exempel Tage beskrivs i princip som Messias i filmen. Han var liksom landsfadern. Han var det som kittet eller limmet som band ihop människor från höger till vänster, som gjorde att det kändes att Sverige kändes som en nation. Så att det är en enorm...
Är det ingen som har något skit på Tage?
Nej, det måste jag säga, det är det ingen som har.
Nej.
Och det är klart att det finns skit på Tage. Mm. Det måste finnas så mycket skit som helst på honom. Mm. Om man nu är intresserad av det. Det är
den här historien när de är i Paris och Hasse tycker de ska gå på bordell och Tage börjar gråta. Va? Mm. Men den, det är inte ens någon skit.
Nej, det är inte skit på Tage. Nej. Det är ju snarare skit på Hasse. Den berättas för övrigt är väldigt bra av Thomas Alfredsson.
Okej. Okay.
I filmen. Mm. Men sen så läste jag DNs recension av Jens Pettersson i morse, och då blev jag så jävla förbannad, för han tyckte den var jättebra. Och sen så valde han, och det var nog också för att markera respekt för Hasse och Tage, att konsekvent benämna dem som Hans och Tage. Tage och Hans. Mm. Hans och Tage. Vilket är, det är så fruktansvärt felaktigt.
Det är så jättekonstigt.
Det bevisar hur dålig koll han har på Hasse och Tage. Mm. Det fanns ingen människa som kallade Hasse Alfredsson för Hans.
Nej.
Jo, Hans Alfredsson sa man.
Ja.
Men Hans, det är Hans. Alltså det gjorde ju inte ens hans familj.
Nej.
Så då var det svinirriterad.
Men vad trodde han sig vinna med det?
Jag tror att han skulle liksom markera någon form av respekt för. Alltså att han skulle visa att det fanns Hasse och Tage, men det fanns också två personer. Det var Hans och Tage.
Då skulle han ha skrivit Hans och Tag.
Ja.
När Hans och Tag reser till Paris.
Hans och Tagelonio, som var hans dopnamn. Tage var bara ett att det heter Tagelonio. Tagelonio Herbert Danielsson.
Tagelonio Herberedius Danielsson.
Af Danielsson. Du är Tage Danielsson. Ja, det provocerade mig.
Ja, men det förstår jag.
Ja. Jag har ingenting att komma. Jag var bara såhär, bara, vänta, det är något fel här. Jaha.
Men var det såhär, men äntligen har vi hittat någonting som provocerade dig lika mycket som Press beteende på 90-talet provocerade mig.
Ja, det provocerar inte mig alls lika mycket som Jens Pettersson bestämmer sig för att skriva Hans och Tage.
Men då har vi kommit på ytterligare en grej som är olik oss emellan. Att vi provoceras av olika saker.
Ja.
Du, tack för idag.
Fritsson.
Ja, precis. Jag kom på. Jag glömde bort vad du heter.
Du är så jävla. Du är redan på nästa grej.
Det är så här. Tack för idag. And.
Ja.
And. Vi ska plugga då återigen.
Ja.
4 meter live på Bonden bar. Torsdagen den 3 oktober. Mm. Gästartist Albin Olsson. Mm. Biljetter på oslipat.com. Mm. Och vi hörs igen om en vecka.
Får jag bara plugga en annan sak också? Jag exponerades för en barnskiva som har kommit ut precis. Det är en bok och en barnskiva som jag tycker ska förtjäna all uppmärksamhet.
Jag vet vilken
det är. Och det är Syssen Adbåges och Britta Perssons skiva och bok Folk. Som är helt fantabulous.
Vet du vad, en grej som jag tyckte var mindre bra?
Ja.
Jag tycker att det är viktigt med barnskivor att man hör vad de sjunger. Jag tyckte det var lite så här Anna Järvinen.
Nej. Nu tar du och spolar öronen och lyssnar en gång till.
Så jag lyssnar?
Det är riktigt tydligt artikulerat.
Är det?
Ja, riktigt.
På Blomme Falkor, då hör man ju fan vad Hans sjunger.
Hasse. Hasse.
Tack för idag.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.